är Tekniktorsdag och det är dags för ännu ett avsnitt av Avanza-podden. För ganska exakt 2 år sedan så startade Carl Armfelt och Erik Sprinchorn ett nytt fondbolag, TIN Fonder. Och första fonden var TIN Ny Teknik med nordisk fokus och förra sommaren utökades det med Avanza World Tech by TIN. Och de här fonderna är båda väldigt uppskattade och återfinns på topp 10-listan över de populäraste fonderna på Avanza. Så med det sagt, superroligt att ha er här, Carl och Erik.
Ja, kul att vara här.
Tack så mycket.
Riktigt kul att ha er här. Vi kommer uppdatera oss kring teknikbolagen, digitala varumärken och allt det ni står för. Det här kommer bli superspännande. Teknikbolagens årtionde var förra årtiondet. Det fortsatte i fjol, det fortsätter i år. Men vi måste uppdatera oss såklart kring statusen på marknaden. Hur ska man tänka? Men vi börjar med den viktigaste frågan som Johanna har skrivit in i agendan. Hur mår ni?
Prima. Utmärkt. 2-årsjubileum igår.
Grattis.
Vi är lite uppvaktade av våra medgrundare på Bure. Det var jättekul.
Grattis.
Tack så mycket.
Ni var ju här, eller du var här, Carl, ungefär första veckan för TIN-fonden nere i köket här hos oss på Avanza. Och hade,
nere i källarna?
Nej, i köket och hade en träff med några private banking-kunder.
Det hade du.
Du ser helt oförstående.
Det var en intensiv vecka.
Det var i en tid när vi kunde ha fysiska möten, träffa på kontoret. Vi hade bjudit in ett gäng private banking-kunder. Du var där och presenterade fonden och fick en herrans massa frågor därefter. Plus att du var med i våran stökiga källare också och poddat. Men 2 år säger ni. Vi måste ju ta avstamp där. Hur känns det nu 2 år senare? Ni var radarparet. Erik, du sa förra gången när vi poddade i fjol, stridsparet som körde den här fonden tillsammans på Robur, och ni har varit jobbat tillsammans dessförinnan också, men nu har det gått 2 år. Hur känns det nu 2 år senare?
Det känns så mycket längre, kan man ju säga.
Man kommer knappt ihåg tiden innan vi startar fonden. Det är faktiskt det är våran dagliga verklighet. Men det har varit väldigt kul. Vi är ändå väldigt glada och stolta att ha fått en bra start, både avkastningsmässigt och att bygga ett bolag. Och vi känner nu att vi har en väldigt fin verksamhet där vi kan investera i kvalitet och kanske göra det vi älskar mest, och träffa bolag.
Och kanske roligast av allt är ju att vi tror att, jag är ganska säker på att nästan 300 000 människor har investerat i någon av fonderna.
Det är helt fantastiskt. Det måste vara över vad ni vågade hoppas då för 2 år sedan.
Över alla vildaste drömmar liksom.
Men åka och träffa bolag, säger du. Det har ni ju inte kunnat göra nu, gissar jag, det senaste året. Men har det blivit mer eller mindre träffar med bolagen? Alltså jag tänker digitalt.
Det blir ungefär lika många möten. Nackdelen med det digitala mötet även för oss är att det är svårt att träffa nya bolag. Framförallt de här konferenserna, att sitta på kontoret och vara med på en konferens, det är lätt att man kanske känner att man måste sticka iväg på något annat möte. Är du på en fysisk konferens, då duckar aldrig ett möte. För att träffa befintliga bolag så är lika bra, och sen tänker man ju då digitala mötet är lika bra, men sen när man går på ett bra analogt möte så inser man att det digitala mötet är inte lika bra. Så att för oss är det väl kanske lite svårare att träffa nya bolag, man blir lite lika nyfiken. Men summa summarum så är det mycket lättare för oss att träffa bolag utanför Sverige.
Hörrni, det finns någonting vi måste prata om innan vi rivstartar den här podden, och det är ju såklart GameStop. Och många har pratat om when will GameStop stop. Det känns som att senaste veckan så har jag natta barn och pratat GameStop. Det är, de som lyssnar på den här podden vill inte ha min bild, de vill ha er bild. Hur ser ni på det som har hänt?
Ja, vi berörde lite i vårt månadsbrev med titeln Stonk Wars. Så att, med den alternativa titeln The Thin Reddit Line. Så vi gillar ju lite...
Ni gillar Göteborgs humor.
Lite så, förlåt med mitt ursprung. Men det finns ju många bottnar i det här. En sida är ju att ska man hata short sellers? Ja, det finns ju olika grupper där, minst 3 olika buckets. Och om man tar de här, ja, men de här ursprungliga short sellers som är Charnas och hans gäng och liknande, det är ju sådana människor som identifierar, alltså deras huvudbusiness är att identifiera dåliga bolag, bedrägerier, rent fusk. Och det är liksom ganska mycket av en hygienfaktor.
Wirecard.
Ja, men lite och liknande. Sen finns det då vad man kallar vad man skulle kalla crash and burn, lite granna pump and dump, fast tvärtom. Man hittar på en story om ett bolag, så sprider man den i sitt lilla short seller community och så driver man en aktie ner. Det är den här det kanske är mer den onda sidan. Och sen har man en tredje bucket där det, du har kallade pair traders på stora fonder som kanske stora hedgefonder som kanske tar på sig alldeles för mycket hävstång och därmed kan driva saker hejvilt. Men jag tycker inte vi ska dra alla short sellers över en kam. Det är väl en reflektion.
Mm. Vad säger du, Carl?
Nej, men jag tycker ändå det är lite ett skeende som visar vilket tidvarv vi lever i. Att det är viktigare kanske att ha en Reddit-konto än att ha en Bloomberg-terminal om 5 år. Det är så det ser ut. Och det visar ju ändå att någonstans har ju sparande och investeringar också demokratiserats. Men det känns inte så sunt kanske, för det man hade hoppats det är väl att det här blir en språngbräda för att nya kategorier sparare kommer in och tycker att aktiemarknaden är ett bra sätt att spara på. Och om då GameStonk blir din första rise and shine med en total crash, det är väl inte en perfekt introduktion. Så vi är lite tveeggade. Det är ju ett enormt engagemang. Och någonstans så möjliggör ju tekniken att fler faktiskt kan spara. Det är väl det roliga med det hela.
Ja, det är en jätteviktig poäng att fler, framförallt unga människor, tar makten över sin egen framtid. Inser att sparande, att man kan faktiskt förändra sin långsiktiga framtid genom att spara regelbundet. Det är ju en positiv vinkel på det också.
Mm. Ja, visst är det så. Och vi kan ju glädja er och de som lyssnade här att det var ju bara 4% av de som blev kunder hos Avanza i januari, som var en rekordmånad på alla sätt och vis, som köpte GameStop. Så att det var inte så att alla som kom till aktiemarknaden hoppade in i den där härvan, eller vad man nu ska kalla det. Men vi sågs ju i drygt ett halvår sedan, förra sommaren, när ni precis hade startat World Tech Byte-In. Hur skulle ni sammanfatta det här senaste halvåret lite drygt?
Vi hade en bra startlista med bolag. Vi har gjort väldigt få förändringar i fonden sedan vi startade. Och framförallt, det är de här lite större, mellanstora teknik- och innovativa bolagen som är riktigt globala, starka, ikoniska varumärken. Det är de som passar in väldigt bra i World Tech-fonden. Och som kanske är lite för stora för tinn ny teknik. Och haft en jättebra start avkastningsmässigt. Som sagt, gjort väldigt få förändringar. Och vi tycker väl att det känns definitivt nu också efter corona som att det går på ett seriöst sätt att följa upp med de här bolagen från Stockholm. Det är inget problem. Utan det är bolag som vi känner väl, som jag har träffat i flera år. Och vi känner att vi har väldigt bra tillgång till management och prata med bolagen. Det är ändå en reflektion.
Ja, men tar vi Tin World Tech, eller för en del av våra lyssnare här då, som har Avanza World Tech by Tin, där ser vi ju att ni har levererat en avkastning på 33,3% sen 12 juni som var första kurssättningen då, så 333. Och frågan här är väl, hur ser ni framåt och hur ser ni på värderingen? Finns det skäl till oro, eller är det bara att det här växer strukturellt? Det är klart, ni är ju jäviga, men hur ska man tänka som sparare när man ser att det har varit en sån rivstart?
Ja, men en reflektion är väl, om du tittar på de största bolagen, kolla på ett Microsoft eller ett Amazon, eller för den delen några av de här riktigt gigantiska bolagen som inte är fondens huvudfokus, de har ju kommit med helt fantastiska rapporter. Så den här andra vågen av digitalisering, den sveper ju mycket bredare och mycket djupare. I alla bolag, alla industrier måste digitalisera sig. Så att där känner vi att det här fokuset är väldigt, väldigt relevant. Något som är tacksamt för oss, det är ju ändå en lite bredare fond. Så det är allt från tech till hälsa till digitala varumärken och teknikdriven hållbarhet. Så där kan vi också parera väldigt mycket. Det känns väldigt tacksamt då. Teknikdriven hållbarhet, det har varit det benet som gått bäst sen start. Men att ha en fond som bara kollar på de bolagen, det hade inte varit lätt. För där finns det enorma bubbeltendenser. Vi har hittat bolag som vi tycker har väldigt starka produkter och där värderingarna nu är mer utmanande, men samtidigt så är de kanske bäst i världen på sin lilla nisch. Så då har vi ändå den här flexibiliteten mellan lite olika industrier. Det är väldigt, väldigt tacksamt. Och jag tycker den absolut största delen av den värderingsökning jag sett, den är befogad. Om man kollar på hur bolagen växer och dess karaktäristika.
Nej, men värderingsfrågor är också komplexa. Det är lite grann alltid fråga om hur långt det är ett snöre. Och ibland ser man att marknaden generellt är högre värderad. Om vi håller oss till USA då, som är i allas fokus. Det faktum att de allra största bolagen idag har en strukturell möjlighet att växa mycket bättre än de största bolagen i alla indexar och liknande någonsin har gjort. Det gör ju att man kan, borde se en naturlig liksom snittmultipelökning eller aggregerad multipelökning, eftersom tillväxt ändå är väldigt värdefullt på sikt. Sen är det i varje enskilt bolag så kommer vi alltid identifiera som värdering som en av de huvudsakliga riskerna. Och det, vi konstruerar portföljerna på sånt sätt att positionsstorlek blir ett utslag av vad vi upplever är den totala finansiella risken, och där är ju värderingen en sak.
Och det är klart, jag menar värdering så, men bolagen som ni investerar i växer ju strukturellt fint också, så de växer ju in i värderingen. Frågan är ju då såklart hur fort, men bra svar på den frågan hur man ska tänka. Det enda jag funderar här på, Carl, du säger att det här lilla bolaget, det är bubbeltendenser inom teknik, hållbar energi, men att ni har hittat ett litet bolag, en guldklimp som är världsledande, världsklass på det här. Jag skulle få väldigt mycket skäll, inte minst på Twitter, om jag inte skulle ställa frågan vilket bolag du pratar om.
Nej, men det gäller ju alla de här bolagen, vare sig det är Enphase, SolarEdge eller ett Volue som vi har inom Cleantech, så är det ändå bolag som har en marginal på 20-30%, som har en hög organisk tillväxt, som gör produkter i dagsläget. Så att under förra året, då kollade vi ändå på rätt många bolag som har lite mer av en PowerPoint-produkt. Det kom någon klok person och satte ihop en slide deck på 30 sidor och pratade om carbon capture. Och där har man ju sett att bolag är orimligt värderade. Och hela den här taxonomibiten som sker inom fondsparande, den är ju inte så genomtänkt. Vare sig om man tänker sig på Sveriges energimix mer realekonomiskt, så blir konstigt utslag. Men för fondförvaltare som alla bara tävlar om vem som har den hetaste cleantech-fonden, det blir ju också lite GameStop-känsla över att alla ska göra samma sak. Och det brukar inte alltid sluta så bra.
För här, jag och Johanna har ju pratat lite grann om det här också tidigare i poddavsnitt, om grön bubbla, vara eller icke vara. Och vi är ju övertygade om att det här är förmodligen en av de starkaste trenderna vi någonsin har sett i världshistorien, när vi ser ett USA med Joe Biden som tar rätt ordentliga gröna kliv. Vi har ett Europa som ska vara koldioxidneutralt 2050. Vi har Kina som
2060.
Tar jättestora steg. Så att trenden är ju blytung i min mening. Men just det här att det finns ju jättemånga bolag som är, när trenden är stark, marknaden växer, total adresserbar marknad växer jättemycket. Jag tror att vi har svårt att ens förstå hur stor den marknaden kommer att vara i framtiden. Men det drar ju till sig lycksökare, och alla kommer ju verkligen inte lyckas. Och den teknologiska skiften måste ju vara jättehög, eller teknologiska risken måste ju vara jättehög, när det kommer massa nya teknologi, vilket är bra för mänskligheten, men kanske inte för alla bolag. Så att det, trenden är stark. Men bolagen och grön energi och omställning, det känns som att det bubblar rätt mycket risk där. Hur tänker ni kring det här när man ser att trenden är stark, men att risken är hög i både teknologiska skiften och värderingarna att alla springer in i det här?
Ja, men då är det tacksamt att det här är kanske 10% av fonden, 10-15. För det hade varit omöjligt för oss att hitta bolag och göra en renodlad hållbarhetsfond om vi inte ska tumma på kvalitet. Så att alla de bolag vi har är ju riktigt fina och välskötta, där det finns en låg teknikrisk. Och det är egentligen inte så stor skillnad mot det vi gör inom tech. För det är samma sak. Det handlar om att ha den bästa produkten. Och för oss att verkligen komma in under skinnet och fatta vad gör de här för produkt. Och hur bra är den. Och både ett Enphase och SolarEdge, som båda jobbar med mikroinverterare och inverterare för EV och framförallt då för sol. Så är det ju, båda har ju en världsmarknadsandel på över 30% i sin nisch. Och de kan göra 20-30% marginal. Då har man ju ändå en framgångsrik produkt. Och då kan vi vara med. Har man inte det och det är bara en PowerPoint, ja, men då får någon annan sitta där och spekulera och fantisera. Men det är inte vårt jobb.
Och EV för electric vehicles eller elbilar. Jag måste bara fråga en sak här. Eller egentligen två. Men vi har ju sett en blytung trend just nu om att techbolagen letar sig in inom, jag vill inte säga bilar, jag vill snarare säga mobilitet. De traditionella biltillverkarna inte alls, det kan bli mera tech inom fordonsindustrin framåt.
Ja, men det här är ett skeende som är jätteviktigt och påverkar hela samhället på många sätt. Men det som är bra för oss är att vi kanske inte behöver tänka på vad Ford och Google gör, men vi kan titta på olika delar av det och hitta vem är säljer hackar och spadar till guldgrävarna, de riktigt stora guldgrävarna, och oavsett vem som kommer att lyckas, eller om det är mjukvarubolagen eller om det är Ford eller Volvo som lyckas bäst, så ska vi hitta leverantörer och helst mjukvara då, leverantörer som kan gynnas av de här strukturella trenderna. Vi behöver inte liksom operera i de här centrala aktörerna i de här trenderna för att kunna hitta bra investeringar.
När ni säger Enphase Energy så måste vi bara prata om det här lite kort också. Det här är ett bolag som kom in i S&P 500 per den 7 januari i år. Bolaget har stigit 430% senaste året och 8300% på 3 år. Det är en hisnande resa. Jag blir så nyfiken när ni pratar om de här mikroinverterarna och att man kan sätta solceller på taket och man ska ladda bilen i garaget och allt det här ska funka uppkopplat och man vill ha en app och kunna monitorera det här. Men vad var det som gjorde att ni fastnade för Enphase Energy och ha det här innehavet i en av era fonder? Eller kanske båda?
Ja, men det var marknadsposition, det var produkt och att de faktiskt har en väldigt hög marginal trots att de håller på med hårdvara. Det vi alltid kämpar inom cleantech är att de flesta bolagen är väldigt hårdvaruorienterade. Vi har nu hittat ett bolag som är mer ett renhållet mjukvarubolag. Och någonstans om man knyter an till det här med bilarna också. När vi sitter om 10 år, den stora utvecklingen för ett nytt headset eller en mikrofon, det kommer inte vara hårdvara. Utan alla de här tjänsterna kommer bli mer mjukvarudefinierade och algoritmstyrda. Och det kommer också gälla de här mikroinverterare och så vidare. Men det är ändå utmaningen att vi vill inte investera i ett hårdvarubolag som är kapitalintensivt och har låga marginaler. Så att hög tillväxt kombinerat med höga marginaler och väldigt stark marknadsposition, det var ändå attraktionen i det bolaget. Sen var värderingen lägre än vad det är nu när vi kom in. Och därför valde vi har faktiskt ett ganska litet innehav. Vi upplever ändå att risken är lite högre.
Ja, man ska också tillägga att vi hade inte den bästa tur när vi hade lagt till det här innehavet i fonden. Så kommer det en sån här slash and burn short seller
och en sån där rackare
och skickar ut en fake rapport
kategori
2 ja, skickar ut en rapport och så säger det här är fusk och fraud och alltihopa, och man, även om man kanske känner sig själv att det där är säkert inte sant för vi har en annan bild, så får man ju inte världens bästa självförtroende när det är det första som händer när man har köpt en aktie.
Det här måste vi stanna vid. Ni är professionella. Mm. Det här är ert jobb. När det kommer en sån här blanka rapport och man känner så här, vad vet de som vi inte vet? Samma sak för något år sedan, 18 kanske det var, när The Analyst kom ut med Embrace-rapporten, den var hemlig och det var lite grann K3-regelverk och IFRS och sådär, och det var inget nytt i den här egentligen som jag förstod det, men fick ner ett Embrace 16% den dagen tror jag att det var. Det är ett stort innehav i eran fond samtidigt som det här Enphase och den här blanka rapporten kom. Ni som jobbar med det här, ni som är förvaltare, berätta mer om hur det känns och vad händer när det kommer en sån rapport, ni får en pushnotis, ni tänker nej.
Nej, men alltså, om man har suttit på en hedgefond och själv jagat de här kortcasen, så inser man att det är enorm skillnad i kvalitet mellan den bästa och den sämsta blanka rapporten. Så att man återigen kan inte dra alla över en kam. Då måste man läsa rapporten, hitta materialet, gå in och kika vad de har skrivit. Och om man kan bolaget, då är det väldigt uppenbart om det är ett hafsverk. Du har tvingat någon analytiker sätta upp en pdf med snygga grafer som du ska trycka ut på Twitter. Det blir uppenbart. Så kändes det i Embracer. Den här Enphase-rapporten var kanske lite bättre längs den skalan. Så att det är återigen, om man fattar bolaget och förstår produkten, då kan man ändå läsa igenom en sån rapport och försöka relatera. Men om man inte förstår vad bolaget gör, då kan man ju bara titta på headline. Och de har ingen aning.
Och då alltså, ändå du frågar efter känslan, det är väl ungefär som när Frodo får en Nazgul svärd i axeln ungefär. Det är en isande kyla. Vad är det vi har gjort? Har vi begått ett stort misstag här? Men då får man gå tillbaka till första principer och ställa frågan till bolaget. Och ju bättre man känner bolaget, och kanske ju närmare man är bolaget, helt ärligt, desto lättare blir det att hantera sådana saker.
Hur många bolag har ni i era portföljer?
Det är 70 bolag i Tinnuteknik och 42 tror jag det är i Tin World Tech, eller Avanza World Tech.
Och hur stort skulle du säga skärmtroll det här? Ni har 2 fonder, hos er Tin fonder och sen Avanza World Tech by Tin, såklart det exklusiva samarbetet. Mm. För dig som lyssnar på det här, det är självfallet intressant för oss att lyssna kring alla fonder som ni har och liksom pick all of your brains. Det där är ju rätt många innehav. Det finns ju, det kanske blir lite enklare om det finns ett visst överlapp så att man har bolag som man tycker är väldigt bra. så kanske finns i båda fonderna, så blir det liksom inte hur många bolag som helst att hålla koll på. Hur pass mycket, hur pass stort överlapp är det att ni hittar guldkorn som ni tycker passar i båda eller i alla tre fonder?
Det är 20% och det känner vi att det är varken för mycket eller för lite. Det är lite guldlock. Precis lagom varm gröt vad gäller överlapp mellan fonderna.
Det låter bra.
De bästa innehaven vill man ha i båda. Men vad har hänt sen sist vi sågs, eller ja, senaste tiden? Har ni gjort några väsentliga förändringar i någon av fonderna inför det här året som kommer? Jag menar, vi har fått en ny president i USA. Vissa pratar om att han kanske kommer dra åt snaran lite åt techbolagen. Det är väl lättare sagt än gjort. Det har varit en liten rotation under någon månad där, lite från tillväxt till mer värdebolag och så. Har ni gjort några förändringar inför det här året?
En stor sak var väl att under hösten var vi väldigt aktiva, inte minst i Norge. Mm. Det var väldigt många bolag inom, framförallt inom tech, som kom till börsen. Och där Euronext Growth nu blev liksom en liten utmanare till First North här i Sverige. Och där valde vi att vara extra framåtlutade, att vara väldigt aktiva. Vi var med i 7 norska IPO-er och det är nog mer än ett normalår. Och vi känner nu även i efterhand att de absolut flesta av de bolagen som vi gick in i är några som vi faktiskt vill växa med i framtiden och öka innehavet över tid. Det känns ändå som att de flesta har ändå påvisat kvalitet.
Är det något speciellt ni vill lyfta fram där?
Det största är väl Meltwater. Mm. Ett bolag som håller på med media och omvärldsbevakning. Och även omsätter då $350 miljoner. Lite större, har ändå lyckats då få en väldigt stark global marknadsandel. Och det får man inte heller glömma att ibland när vi tittar på bolag på First North som har omsatt kanske 100 miljoner kronor, det är en skillnad att omsätta 3,5 miljard. Så det är väl en ganska spridd skara av olika bolag. Men vi känner ju att Norge håller på att segla upp lite mer och bli en riktig tillväxthubb och faktiskt komma ikapp Sverige. Både som en nation av att starta bolag men sen försöka behålla dem lite längre.
Hur känner vi kring det? Jag menar, så här. Norden har alltid stått ut när det kommer till börsintroduktioner i Europa. Och Sverige har stått ut där i. Och sen blev vi brädade av Norge i fjol för att de hade många fler än vad vi hade. Oslo Börs VD säger att vi har en diger pipeline. Och det är mycket landbaserad laxodling och det är grön energi. Den typen av bolag som kommer. Och det kommer att smattra. Det kommer i Sverige också. Jag vet att det bubblar i Sverige, det vet ni också. Men vad tror ni där? Ni har ju varit en del ankare och kanske någon gång kan ta någon corner om det är någon mindre. Men vart bubblar det mest för er just nu? Vart gör ni mest hemläxa? Vart blir ni mest approcherade av olika case just nu?
Ja, men det som var kul med Norge var ju ändå att det här gamla Merkur Market eller Euronext Growth som det nu heter, den har ju funnits länge, men det har varit lite för mycket cowboy och lösa boliner. Men nu har vad de gjorde nu var ju att de stramade upp villkoren för att du ska kunna gå till börs. Du måste ha en rådgivare, du måste ha ett admission document. Det behövs inget formellt prospekt, men det är ändå mer ordning och reda. Och det var en väldigt positiv förändring och någonting som vi kände att vi ville stödja. Och vi var inte med i allt på något sätt, men jag tror det var 42 introduktioner förra året. Och det var mycket, men jag tror att något år hade ju First North närmare 100. Så att det är inte så att, men det är en bra förebild. Det vore jättekul om det kunde bli en livaktig marknad även i Norge och ett bra kluster. För det är någonting som vore en win-win-win för alla investerare, samhället, norska börsen, bolagen. Och Meltwater var det största exemplet. Och det är extremt kul för det är en entreprenör som kom från Norge och startade sin verksamhet i Oslo och har byggt ett globalt bolag. Extremt duktiga, säljdrivna, bootstrappade, inte tagit in kapital under hela tiden på 19 år förrän de nu går till börs. Det är otroligt imponerande att se.
Ja, imponerande. Och jag kommer ihåg det där. Det var 115 bolag i Norden, varav 79 i Sverige på First North. Men jag kommer inte ihåg om det var 2016 eller 2017. Men för er som lyssnar, du kanske kommer ihåg det när det bara sprutade in bolag på börsen. Men allt jämt så verkar det fortsätta.
Yes.
Och vilken fond har ni Meltwater i?
Bägge.
Bägge. Ja, då är ett av de där superguldkornen alltså.
Och inte minst faktiskt, Norge, det är ändå mycket färre investerare som kikar på Norge. Sverige har ändå blivit lite mera upptäckt. Mm. Och där kan vi också försöka vara så dynamiska som vi vågar. Så för oss är det ändå väldigt, väldigt positivt då, om man kan hitta en till ett starkt ekosystem. Där finns fler framgångsrika bolag. Så att den aspekten ska man inte glömma bort. Att om det är en IPO och det är knappt det är någon internationell som är med. Det gör ju ändå vårt jobb lite lättare.
Men ni säger att de börjar segla upp som en hubb, och då låter det som att det också börjar finnas ett större intresse som också lyfter så att det faktiskt blir en hubb. Men känner ni att ni är relativt ensamma, lär ni knappast vara, men hur stort är intresset bland olika investerare när ni träffar norska bolag kontra i Sverige? Bubblar det lika mycket där och liksom lika stort intresse för den här typen av bolag där? Eller är det som du säger mera, fler bolag som flyger under radarn och att det är enklare om man gör sin hemläxa att hitta guldkornen?
Det är enklare, faktiskt.
Är det en fördom jag har, eller har det bara kommit väldigt, väldigt mycket fastighetsbolag till First North och svenska börsen i IPO-erna senaste året?
Det har kommit en hel del, det har varit en hel del fastighetsbolag i den här studion också.
Ja, men det känns ju inte för mig som den mest spännande sektorn. Jag skulle vilja ha lite mer.
Nej, men då, det har ju varit budstrider och hit och dit.
Det ja, men en fastighet är ändå en fastighet. Du kan typ effektivisera en si och så mycket och du kan få si och så billig upplåningskostnad. Men...
ja, men det här med att effektivisera. Vi har exempelvis Enphase Energy här. Ett Ferroampel vad det kan tänkas vara. Är det intressant för er att hitta bolag som har det här teknikinslaget för att hjälpa till att effektivisera fastigheter? Är det överhuvudtaget någonting ni går att fundera på?
Igen då, det är jättekul då att vi slipper fundera på vilket fastighetsbolag som är bäst och istället hitta då, eller på motsvarande sätt vilket biotechprojekt som kommer att lyckas eller inte. Det är enormt hög risk, men om vi kan hitta då den som säljer hackar och spadar till guldgrävarna, så är det en fantastisk möjlighet för oss.
Men är det en sektor ni är inne i? Alltså hackar och spadar till
fastigheter.
Vi är inne inom 3D-visualisering. Alltså construction och drift av fastigheter håller på att digitaliseras i en ganska snabb takt. Så definitivt så finns det sådana inslag. Men däremot så är fastighetsbranschen kanske den som har kommit kortast av alla vad gäller digitalisering. Så det kommer hända väldigt, väldigt mycket. Och någonstans, när man tittar på en fastighet och hur man ska drifta en sån, det handlar inte heller bara om 3D och fina sådana verktyg. Det handlar om att kategorisera saker som fel dokumentation, hur man ska beställa 3D-objekt, byta ut, renovera och så vidare. Så att definitivt har det börjat segla upp. Vi har ju också ett litet cleantech-bolag som håller på med luftkvalitet.
Det var lite mer fokus nu på senare tid i och med pandemin såklart. Vad är det för någonting?
Airthings heter det.
Things?
Airthings.
Tell us more.
Ytterligare ett av de här norska bolagen på Euronext Growth.
Mer spännande IPOs, jag säger det.
Men alltså ni har ju både Autodesk som äger AutoCAD och ni har Nemetschek. Men finns det andra delar av den här värdekedjan mot liksom fastighet? För det är kanske mer att det är ritningar och det är byggproduktion och sådär. Jag vet inte om ni äger ett Admicom. Jag kan tänka mig att en del twittrar är också lite nyfikna på era bild där. Men finns det andra spännande bolag mot just fastigheter som ni kanske kan tänkas vara lite intresserade av?
Definitivt, och en av de här trenderna är ju ändå vertikal mjukvara. Admicom är ett bolag som försöker vara mer vertikaliserade och serva ett fåtal industrier med mer nischmjukvara. Och om man tittar på bygg och hela livscykeln av en byggnad, så definitivt så inser man att när man börjar gräva i ett Autodesk, när man börjar gräva på riktigt i ett Nemetschek, syns det att de har väldigt många olika produkter inom olika vertikaler. Och de kämpar hela tiden med liksom one system och informationsutbyte, att datan ska flöda mellan olika vertikaler, och även för dem som är i framkanten så är det jättesvårt. Så det finns otroligt många små nischer och det är väldigt tidigt vad gäller digitalisering av fastigheter.
En sån liten är ju BIMobject. Det är en liten position, men ändå ett bolag som försöker skapa en plattform för framförallt för bygg och arkitektur då.
Ja, men det där är spännande. Det där känns ju som en som flyger under radarn. Såg om vi fokuserar om jag har fel nu. Men när du ritar upp en sån där liten fastighet och du visar och visualiserar hur det ska se ut, och sen så den här stolen som jag älskar från det här märket, så hittar jag den i BIMobject och så lägger jag in den i min 3D-visualisering för att se hur det kommer se ut i slutändan. Kanske också virtual reality i framtiden, att man kan se exakt hur fastigheten ska se ut innan man ens har tagit första spadtaget. BIMobject, vad är det som är intressant?
Ja, det är ju ett väldigt litet bolag. Så berömt. En ny vd som kom in nu, för han har ändå varit där ett tag, Carl, som vi tycker faktiskt är en av de duktigaste vd:erna vi hittat i Skåne i alla fall.
Hör det där en pik mot Skåne?
Nej, absolut inte. Men man blir alltid lite hemmablind, och det är många bolag som sitter här i Stockholm. Men han är en otroligt duktig person vad gäller SaaS. Och driva bolag, bygga företagskultur, att fatta vilken potential de har den här plattformen. För någonstans så har ändå BIM är fortfarande ett bolag som verkligen kan bli stort på riktigt. Bygga en marknadsplats där det blir snöbollseffekter, då gäller det verkligen att vara störst och bäst för att få alla de här kunderna. Så det är ett bolag där den, han är fortfarande lite frustrerad, men det är nog för att han vill väldigt mycket. Och nu så har de ändå tagit ganska stora kliv i rätt riktning och på riktigt faktiskt börjat bygga ett plattformsbolag där det blir då mer och mer av en snöbollseffekt. Så vi tycker fortfarande att det är lite svårbedömt. De går i rätt riktning och vi ser att de har ju adapterat samma playbook som lite större SaaS-bolag som vi varit involverade i. Och det gäller allt från hur man strukturerar sälj, hur man jobbar med CRM, hur man jobbar med customer success. Där tycker vi ändå att givet bolagsstorleken så sticker de faktiskt ut som väldigt duktiga.
Jag måste bara säga, det här är en utsvärning, jag har ingenting med någonting att göra, men när man 3D visualiserar så vet jag såg någon lägenhet på Hemnet för något år sedan. Jag tror det var JM nyproduktion, där ni vet man designar upp en bild för hur det här hemmet ska se ut och det är så fint och vackert och sådär, och det är inte ens byggt överhuvudtaget utan en 3D-modellerad bild. Och i den här 3D-modellerade bilden så hade de lagt dit en Dagens Industri och på bordet, och när man zoomade in på den så stod det en stor börskrasch och det var taget ur luften, och det var jätteroligt.
Och framförallt om 3 år så kommer inte du kunna se att det är en dataanimering.
Ja, det är ju läskigt.
Och då tänker man underhållning, men även andra industrier, utbildning. Det kommer vara dyrare att göra, men de bolag som kan göra sånt kommer få en fantastisk position.
Carl, du uppvilar till någonting nu. Jag kommer ihåg en diskussion som vi hade förra sommaren med vad som händer i gamingvärlden och hur sociala medier kanske flyttar in i gamingvärlden, och du har tidigare, jag och Johanna poddade med dig, sagt det här med företag som tycker det är lite tråkigt kanske med Teams eller Zoom eller Slack eller sådär, så man träffar varandra i Red Dead Redemption 2 vid lägerelden och liksom har sitt möte där istället, och konserter i tv-spel och sådär. Det som är så himla intressant här som jag tänker på när det blir nya världar i dataspel etc. Det är ju att nu när du säger att om några år så kanske man inte ens vet om det här är en datagjord bild eller inte. Marknadsföring, reklam. Kommer vi få se marknadsföring och reklam flytta in i datavärlden? Kommer vi få se människor spela på kasino i ett GTA i framtiden? Hur tror ni att det här kommer att påverka med att liksom både traditionell marknadsföring i ett dataspel, när så många människor hänger där, eller att man har det här kasinospelet i GTA eller vad det kan tänkas vara?
Nej, men det är supertydligt. Det kommer bli en konvergens mellan olika tekniker. Allting kommer bli virtual production. Vare sig du gör Mandalorian eller du spelar ett dataspel eller du ska göra en reklamskylt. Ingen kommer åka ut i skogen och ta en bild. Du kommer bygga upp allt i 3D. Så att konvergens av olika tekniker, det kommer ske. Och där, inte minst då, ta Unity Technology som vi äger. De kommer bli en supervinnare på det här. Och det finns många andra som kommer bli det. Så det händer otroligt mycket. Och som sagt, vi har ett nytt grafikkort på kontoret, Nvidia 30-serien. Det är inte 5% bättre än förra serien. Det är 30% bättre. Det är en enorm skillnad bara på 2-3 år i vad man kan göra. Och ta bara ray tracing. Så PS5, även det Nvidia-kortet och alla ray tracing-produkter är ju en step change mot tidigare generation. Och då blir det svårt ens föreställa sig hur det kommer se ut om 10 år. Men det kommer ju vara ännu bättre.
Herregud, vi hade Bannoms vd Jon Karlung här i podden. Han erkände att han var en gaming-nörd, spelade Paradox-spel. Han pratade om Nvidias nya, han pratade om datacentren som bestyckades med det här värsta. Men vi måste vara...
Som en god hemvärnsman. men Unity är faktiskt värt att stanna till lite grann. Det är ett innehav i bägge fonderna också. Mm. Det är en plattform för utveckling av mobilspel. Det är väl det är mest känt för. Det är från början ett danskt bolag, dansk entreprenör, numera bas i San Francisco. De ligger bakom då 60% ungefär av alla mobilspel. De är också väldigt relevanta när det gäller ad tracking och liknande. Speciellt om ett Facebook, som de har, om Apple nu ändrar möjligheterna för Facebook och Google och rikta annonsering till. Det är ett stort, potentiellt stort tapp då för både Facebook, Google och vissa mobilspelsbolag har man pratat om. Men Unity kan ju hjälpa de här mobilspelsbolagen att rikta reklam till rätt plats mer effektivt.
Intressant,
också.
Intressant, för det här har ju blivit en strid. Det här verkar verkligen seglat upp till en strid nu.
Och det visar faktiskt på Unitys styrka som mer än en grafikplattform, utan mer en ännu djupare integrerad plattform för fler saker. Och Vi var med i IPO:n i, det var en av få amerikanska IPO där vi faktiskt fick en meningsfull position och som vi, som det kändes som det blir kanske lite dyrt från början, men det har gått väldigt väldigt bra. Och det är en position som vi tror att vi kommer kunna njuta av en värdetillväxt över många år.
Hur tänker ni med värderingar där? För då låter det ju som om det var lite dyrt från början och har gått väldigt, väldigt bra efter det. Liksom, hur det blir det lätt så att ni vill skala ner innehavet lite, eller vad gör ni?
En typisk situation när vi säljer ett bolag, det är inte för att värderingen har stuckit iväg, att vi gör en ren värderingsövning, utan att det handlar mer om att affärsmodellen inte längre är vad vi trodde att den var, utan att det händer någonting så att affärsmodellen är sämre helt enkelt. Det har funnits lägen där vi har sålt innehav rent på värdering, men det är undantag. Och det som typiskt brukar hända är att, som vi var inne på tidigare, att bolagen faktiskt växer in i sina värderingar över tiden. Och då kan vi stå ut med att ha en flat eller kanske till och med negativ avkastning på, eller värdeutveckling på 6-12 månader eller någonting. Men det viktiga är att vi kommer aldrig att kunna tajma det där perfekt. Och det är bättre att vara med över tiden så att vi inte går miste om den resan som händer när bolagen väl växt in i sin värdering.
Men här säger ni ju någonting. Ni var ju med i den här från start. Hur... Och var det första gången ni var med från start i USA? Och det är lite nyfiken på, för är man en privatperson då får man vara en ultra high net worth individual för att ens svara på och tänkt. Hur kom det sig att ni kunde vara med från start? Det är ju imponerande.
Nej, men för oss är det, även i USA är det en femårsresa nu att positionera oss som the go-to guys i Norden på tech. Vill ni ha med en nordisk techfond så tycker vi det är superkul att vara med i det här bolaget. Så att för oss kommer det ta flera år att bygga en sån relation. Och det har vi bara börjat med. Men det vi vet är att om vi spenderar 3 år med att göra det, så när vi väl har, om vi har nått någonstans efter 3 år, så är det väldigt värdefullt. Så vi kommer selektivt att kolla på, vi har en hitlist med bolag som vi skulle vilja investera i USA. Det är en väldigt kort lista, men de bolagen är riktigt vassa. Och tittar vi nu under hösten så doppade vi tårna i några andra IPO-processer. Men det var väl en period som var präglad av allt från ett Palantir till ett Snowflake, där värderingarna blir liksom galna. Och vi är inte någon tematisk investerare som måste vara med oavsett villkor. Så att utöver Unity så backar du faktiskt på de flesta andra transaktionerna. Men vi kommer definitivt att vara löpande med på amerikanska IPO:er och bygga den relationen. Och den är väldigt, väldigt värdefull. Framförallt märker vi att amerikanska bolag träffar mycket hedgefonder. När vi sitter på gruppmöten så pratar man bara om nästa kvartal. Alltså 98% av frågorna handlar om att modellera EBIT nästa kvartal. Och det som är tacksamt då för oss, det vi sticker väl ut lite som the Nordic guys. Det är ändå en position som vi ska stärka och upprätthålla. Ibland så tycker till och med amerikaner att det är lite svårt att liksom förstå vilka vi är. De tror liksom att det kommer ibland från svenska regeringen och håller på med investeringar. När vi var på Swedbank så trodde de att det var från Sweden Bank. Att det var någon slags
men det är väl lite det syn på Sverige, så här, socialistiska Sverige. Så.
Och vi märker precis som med nordiska bolagen också att de amerikanska entreprenörerna tycker väldigt kul att prata med personer som verkligen gillar teknik och gillar att gräva det de håller på med. Och det gäller även Unity.
Men vi såg ju ett DoorDash och ett Airbnb som kom in till amerikanska börsen i fjol. De steg 100%. Jag skulle nog vilja säga att något steg väldigt närmare nästan 200% också. För man kan ju inte bara utgå från det referens- eller riktkursen som man sätter i slutet, utan backade man några veckor innan så hade man höjt spannet flera gånger. Och så lägsta nivån i liksom spannet var det rejält mycket högre än bara 100%. Carl, du pratade om Roblox redan för några år sedan när du hade varit på en investerarresa i USA, långt före någon pratar om det här i Sverige. Och nu ser vi ju att de backade introduktionen. De backade i fjol och kanske ska in nu då i 2021. Nu fick man lite återkoppling från amerikanska finansinspektionen, så att det sköt väl lite grann på det. Men jag tror att de som lyssnar på det här är nyfikna på nu när det väl är dags, när det kommer ni att vara nyfikna och fortsatt intresserade av det? Jag förstår att det också är en värderingsfråga, men hur ser ni på Roblox?
Nej, men det vi lärde oss i Spotify var att en direktlistning tar alltid längre tid än man tror. Definitivt så är det ett bolag som är en fantastisk produkt och som är right up our alley i deras fokus och potential över tid. De är dubbelt så stora som Minecraft. Så att man ska ha enorm respekt för dem. De är otroligt entreprenörsdrivna. Grundarna fortfarande är kvar. Det är ett av få bolag som man, alla vänner man pratar med hela tiden snackar om att mina barn älskar Roblox. Så då kommer vi tvingas som alltid att sitta och kolla på den här värderingen. Den värderingen det surrade som i höstas, den hade varit fantastisk tror jag.
Och var 7 gånger högre än värderingen i februari.
Ja, men ändå, givet hur det gått för dem så fanns det faktiskt anledning till det. Den värderingen det varit lite snack om här sist ser ju blodigare ut. Så att man får se. Det kan ju också hända att kommer det med väldigt hög värdering, då kanske det är ett mindre innehav inledningsvis.
Men är det ett mindre innehav för att ni känner att ni vill ha det här innehavet, det blir ett mindre innehav, så skalar ni upp på en naturlig volla om det så att det kommer lägre i de här aktierna. Kan ni göra så? Ni
så
tar en liten
det,
steg.
Så kan det absolut bli. Att man, en del kallar det för hello money, men eller instegsposition.
Världens bästa. Hello money, jag kopierar det rakt av.
Ja, men en instegsposition och så kan man bygga över tiden. Det är en variant. Självklart vill man ju helst ha en full position från början i ett bolag som både är fantastiskt och bra värderat. Men det var ju, Roblox var ju unikt. Det är första gången jag ser i VC-världen en serie H-runda.
Och serie H-runda?
Ja, men serie A, det brukar vara A, B, C, D, möjligen E. Men de är alltså på H. Ja.
Snart finns det inga bokstäver kvar. Då är det dags. När kommer direktlistningen? Men som sagt, det går inte att ha någon tumregel. Alla situationer är unika. När de dyker upp, då får man kika på värderingen då. Men rent produktmässigt så tycker vi de är fantastiska. Även när vi träffar folk som jobbar på Paradox så sitter folk på knäna och ber och bugar och är otroligt imponerade med allt det som Roblox faktiskt gör.
Mm. Imponerande.
Apropå Paradox, så ni sände nyligen er årliga investerarträff på YouTube och där var en av gästerna, Ebba Ljungerud, vd på Paradox, och även Jonas Tillander från Storytel. Kan ni ge oss en liten sammanfattning från den här träffen och vad var key takeaways?
Ni är så jäkla duktiga också på att kommunicera med era fans där ute, med olika investerarträffar, uppdateringar, och ni livesänder på Twitch och YouTube, och ja, det var liksom en litet instick, så fortsätt gärna fråga, men det är imponerande.
Försöker vara öppna, transparenta och det var väldigt kul att ha Ebba och Jonas där. Vi gick igenom, tycker ju alla bör titta på det själva, det finns ju på YouTube, bara söka Tin Fonder kan man se alltihop själv om man har tiden. Nu var det ju inte vi som drev diskussionen, vi ändå var Matilda från Pareto som körde väldigt mycket, kallade det den mjuka kultur, hur man driver bolag, hur man rekryterar och så vidare. Jag tycker de bägge gav väldigt bra svar på de här lite mer mjukare sidorna av, som man inte lyfter fram i varje kvartalsrapport. Så jag tycker det var väldigt värdefullt.
Då har ni inte läst Avanzas kvartalsrapporter.
Oh.
Men alltså Ebba Ljungerud, ja. För hon sa ju någonstans, jag menar, gamingvärlden har ju haft, de har ju fått en jätteskjuts under pandemin, men hon har ju också sagt att på marginalen så finns det en risk för att det skadar magin i korridoren när folk jobbar hemifrån.
Men det har förtjänat det mesta i hela dataspelsvärlden. Det är ju legio att spelprojekt försenas idag. Så det är klart, jag skulle säga att netto är ju, till och med för de här bolagen som har haft en kortsiktig positiv påverkan, netto är ju covid negativt för alla, även dem. Det är ju kreativa bolag där man har väldigt kollaborativa processer där man måste hitta exakt rätt hemlig sås för att man ska kunna skapa ett kul spel. Så att det är definitivt utmanande. Vi pratade med ett annat inom Frontier igår, de säger samma sak. Det är klart att enskilda arbetsuppgifter, det kan man göra lika bra hemifrån, men så fort man ska samarbeta så blir det friktion.
Det kan ju vi skriva under på också.
Det kan vi skriva under på också. Vi älskar människor, vi är sociala. Det lät ju nästan otrevligt, det är ju inte så att man är osocial bara för att man inte är på kontor. Det är någonting att med gaming jag bara måste fråga. Embracer, de kom med 3 stycken förvärv i veckan. Där ett av de här Lars Wingefors så här, Gearbox då var ett av dem, det han kommenterade. Gearbox är utan tvekan en av de mest kreativa och värdefulla oberoende utvecklarna i världen. Hur såg ni på rapporten och på de här? Det kommer ju förvärva hela tiden, och det är väl lite grann så som de gör också, att de buntar ihop de här, ofta kommer det i samband med rapport, eller alltid som jag har förstått det. Kommentar på Embracer, det är ju ett stort innehav.
Ja, men Gearbox är extra kul. Och varför är det? Jo, för att ska Lars fortsätta med den resan i 15 år till, då måste man höja blicken, kolla på lite större bolag med mer ikoniska varumärken. Då går det inte att köpa något bara för att det är billigt. Och Gearbox är en otroligt duktig utvecklare. De har fantastiska varumärken, inte minst Borderlands. Och säkert en pipeline med andra intressanta projekt. Och det vi har lärt oss när vi har varit runt på alla mässorna är att AAA-studios, de växer inte på träd. De fick ändå till en transaktion när värderingen känns bra. Och det är nog för att Lars också är flexibel. Att han kan sitta med grundaren och istället för att vara en byråkratisk person fråga vad behöver du för att kunna bli en del av oss. Så jag tycker att det var det finaste förvärvet de gjort på länge, eller kanske någonsin. Och jag tror att det är en försmak för hur de vill jobba de närmsta 10 kommande åren med förvärv. Lyckas man få Gearbox att bli en del av Embracer, det kommer öppna andra dörrar också. Och vad var ändå känslan att Saber Interactive kanske har lite ett viktigt enzym för att få det där ske också. Så att Lars är på riktigt. Embracer, större bolag nu än Ubisoft i börsvärde. Och det är ändå, jag tror ändå att om han kan få fortsätta spela på det här sättet, så kommer det vara ett väldigt fint och betydelserikt bolag i globalt hänseende inom spel.
Det som är lite roligt också, att det här var väl värt 1 miljard när de kom in på börsen 16. Mm. Det hade absolut inte varit en så låg värdering idag. Google, Alphabet köpte YouTube för 1,65 miljarder dollar 2006, största förvärvet någonsin. Those were the days när man kunde få in ett sånt här gamingbolag på runt miljarden och sen se en sån här resa. Mm. Kan ni ibland sakna att man kunde komma in liksom lite tidigare i bolag?
Ja, men om hela världen blir mer passiv och sen så sitter de här ETF-erna och så blir någon slags självspelande piano. Tar du bara ett steg ner i bolagsstorlek, då kommer du alltid kunna frontrunna eller hitta bolag som flyger under radarn. Så Snowflake, om Warren Buffett twittrar att det är det mest fantastiska som finns, ja, men då är det kört. Men går du ner i storlek, och det är lite jobbigt då. Det är alltid enklare att kanske titta på ett FANG, ett Microsoft eller Amazon. Och det är inte säkert att man måste ner och kolla på ett bolag som är 1 miljard i börsvärde. Det kan ju räcka med att även i 30-40 miljarder. Vilken amerikansk investerare pratade om Embracer för ett år sedan? Ingen. Inte en enda. Så att även när man når 100 miljarder så kan man ju verkligen flyga under radarn. Och det här mellansegmentet, där, det är väl det kanske det mest underskattade som finns inom teknik.
Alltså hunden som inte skäller här, det är ju varför inte Take-Two köpte Gearbox. För Take-Two, som också är ett innehav, ett fantastiskt bolag, trots att det är stort, entreprenöriellt drivet, vi gillar dem verkligen. Varför köpte inte de Gearbox när de har förlagt Borderlands-serien och en viktig stek i dess framgång? Anledningen kanske är helt enkelt att Lars har en bättre, och Embracer har en bättre governance-modell. Om man talar i paradox CK3-termer, att han är inte bara kung, han har ju sina vasaller. Han har organiserat verksamheten att du har affärsområden som har en hög grad av autonomi, som är inlåsta i någon mening med locka eller earnouts som är väldigt långa, 7-12 år. Där de här bolagen får, och entreprenörerna i sig då, underentreprenörerna om man så vill, är incentiverade och motiverade för att de kommer in i en miljö där de kan verka ut efter sitt eget huvud.
Game of Thrones minus stridigheterna.
Exakt. När kommer serien? Kanske bra licensintäkter på den.
Alltså jag som är en av de här udda människorna i världen som fortfarande inte gamar. Jag har ju lite svårt ibland att hänga med i...
Jag har fått dig att försöka gama Uno digitalt.
Ja, precis. Nej, men när ni kastar spel fram och tillbaka så här. Jag måste bara fråga, gamar ni själva? Eller hur har ni, eller
bra
är det bara
fråga,
att ni läser och får koll på allting?
Vi kollar mycket, streams. Ibland gamer vi en del. Vi har en bra speldator på kontoret nu. Vi fick kämpa. Det är komponentbrist i hela världen. Volvo kan inte göra bilar. Vi var tvungna att lägga 5 orders för att ta på ett grafikkort. Alla bitcoin miners har köpt upp dem.
Det är så många bilmärken som har problem.
Ja, det är helt befängt. Men så att ibland så spelar vi titlar. Men däremot så kollar vi väldigt mycket på streams. Och inte minst i högre grad kolla mycket på TIN Analytics. Jag tror att det är faktiskt ett av de bästa analysverktygen som finns på gaming i hela världen. Vi får användning av det varje dag. Och bara som en vecka nu så var det faktiskt en liten del av Coffee Stain släppte ett litet indiespel. Eller Early Access. Valheim.
Embracers Coffee Stain.
Ja. Mm. Och liksom, ett team på 5 pers ska ju inte kunna nå nummer 1 på topplistan på Steam. Och det lyckades man med. Och där, även i den storleken titlar, där finns det ju en enorm potential för Embracer. Måste man då spela Valheim först då, eller räcker med att kolla ett antal timmar streams? Ja, ibland så kanske man måste göra båda. Så att, men så länge man fattar så ska, kan man spela eller titta på streams.
Men kommentar här på Cyberpunk också, tror jag att många vill ha CD Projekt Cyberpunk 2077.
Ja, det är, vad ska man säga, det är en fortfarande ett fåproduktsbolag. Eller kanske taskigt att säga enproduktsbolag, men det är ändå en titel som betyder oerhört mycket. Och det är väldigt hög risk i det. Och världen kanske inte var redo för det här spelet. Tillbaka till grafikkort och liknande. Så det har varit mycket tjat om dåliga upplevelser. Men det är ju i många stycken ett fantastiskt spel. Som kommer till sin rätt på bättre teknikplattformar. Och som kommer engagera miljoner människor över lång tid. Mm. Alltså all kudos och all respekt till det de har byggt, men som investering så är det ju mer riskfyllt än en mycket bredare portfölj.
Framförallt när vi sitter med andra investerare, då säger de så här: okej, nu släpper ni Cyberpunk. Hur lång tid tar det innan online-läget är klart? Och då inser man ju att det är inte som så att man kan göra ett single player-spel med rollspelselement. Och sen bara, nej men teamet, nu ska vi bygga ett online-läge.
Nu vänder vi blad.
Så bygger vi GTA Online som återkommer intäkter som ökar varenda år och till och med större 10 år efter lansering. Så någonstans där tycker jag att de som räknar på CD Projekt underskattar att det här är ett single player-spel. Det är ett fantastiskt spel. Det är också ett spel som visar vart grafiken kommer ta som 2-3 år. Det var en fruktansvärt dålig lansering. Och det handlade mest om expectation management och att man tog sig vatten över huvudet på den gamla generationens konsoler. Så det är ett fantastiskt företag. Men återigen, att investera i ett bolag som bara har en titel och när den titeln kanske är ganska nischad och inte har de här återkommande och online-läget, då tycker vi att Take-Two är mycket mer intressant som aktie.
Så ni skulle inte heller köpa ett PUBG som kanske folk tycker är lite passé nu då när de är på väg in i Sydkorea? Men
PUBG är en helt annan kategori än CD Projekt och Cyberpunk. Det skulle kunna definitivt bli ett bra franchise. De har ju bytt kanske lite snabbt liksom, olika spellägen och sådär, men fortfarande så tycker jag det är ändå mycket mer intressant.
Johanna, vi ska gå vidare. Jag måste bara fråga Codemasters. Det har varit en liten fight mellan Take-Two Interactive som ni äger och Ubisoft franska.
Ja, EA. Var det så jag köpte dem?
Det var EA som köpte dem i slutändan. Så det visar ju att det också finns lite intresse för större förvärv, att det bubblar i hela sektorn.
Definitivt. Konsolideringen är igång. Och det i sin tur beror ju på några saker. En grej är ju att det har kommit väldigt många indie-aktörer in på Steam. Det har haft stor framgång och digital försäljning har drivit lönsamheten i hela branschen. Men någonstans, många av de här mindre bolagen bonkar i ett glastak och kan inte riktigt ta steget att självförlägga och skaffa fler produkter och skaffa bärkraftiga affärsverksamheter. Så att de hamnar ju i klorna på folk som Embracer, men nu även EA och Take-Two då.
Ni var inne på att man kan flyga under radarn lite, inte oavsett storlek, men på en global marknad, även när man i svenska termer är ett stort bolag. Det måste ju vara olika sätt att arbeta för er. Ni har ju ändå två ganska olika fonder då. Man tänker TIN Ny Teknik som fokuserar på Norden och sen World Tech där ni har det här globala fokuset. Det blir lite skillnad på ett litet bolag i Sverige kontra ett litet bolag i USA. Får ni arbeta på olika sätt?
Själva kärnan i analysen är egentligen otroligt lika. Och alla verktyg vi använder, till exempel värdering, det sträcker sig både över Norden och globalt. Så det är same, same but different. Vi gillar ju att ha lite större bolag när vi är längre ifrån dem. Vi kanske träffar dem fysiskt en gång per år, inte 4 eller 8 gånger. De större bolagen så gör man andra typer av misstag. För det är lägre sannolikhet att bli lurad i ett Salesforce. Det är ett mycket större bolag. Samtidigt så framförallt i USA så finns det så många investerare, så ibland kanske vi måste ta oss till Slovenien eller till Polen eller våga åka lite till nya börser också, vilket vi har gjort i historien. Så att det är lite annorlunda hantverk, men återigen, det viktigaste är ändå produkt, bolag, företagskultur. Och det spelar ingen roll om vi snackar med ett mjukvarubolag i Australien eller Sverige, det är väldigt, väldigt lika faktiskt.
Och det globala perspektivet, det har vi på något sätt alltid haft. Så att, och det har verkligen hjälpt den nordiska, alltså primärt nordiska produkten väldigt mycket, både indirekt via som tekniktrender och vart världen är på väg, och rent konkret i investeringsidéer utanför Norden. Ofta är det sådana som liknar då våra nordiska champions, eller vad man ska säga. Så att det här var helt naturligt att bredda perspektivet i global kontext och faktiskt skapa en produkt som är global, men inte är som en vanlig teknikfond eller global teknikfond som det finns 13 på dussinet av. En fangfond. Utan vi adderar ju då hälsosegmentet. Vi har de här uttalade konsumentbolagen, de vi kallar för digitala varumärken, som inte passar in i en normal tech-kontext kanske, men som har väldigt liknande affärsmodeller. Så det är mer spritt segment eller sektormässigt, vilket ger, hoppas vi, en högre stabilitet över tiden. Och det är inte de allra största bolagen, men det är ikoniska bolag som verkligen har liknande karaktäristika, men som är kanske inte så stora positioner i en global, en normal fond, men som kan bli riktigt meningsfulla positioner i Avanza World Tech by TIN.
En annan spännande trend är ju betalningar, digitala betalningar, mobila betalningar och allt vad det är. Ni har Afterpay i portföljen. Vi har sett Affirm noteras nyligen, Klarna konkurrenter, och vi har också ett Klarna som kanske kommer in till börsen. De kommenterade ju och sa att vi blir ju inte mer sugna på börsen efter hela GameStop-hysterin, så vi får väl se, men vi får väl hoppas att de kommer in då. Den trenden, Afterpay, vad är det som är spännande där? Skulle ni kunna tänka er att köpa Affirm eller investera i, och skulle ni kunna tänka er att investera i Klarna?
Alltså payments, kolla på Visa och Mastercard de sista 50 åren. Vilka fantastiska affärsmodeller det är. Och Afterpay är ju, de är riktigt, riktigt duktiga. Jag tror faktiskt att de har en fördel mot Klarna nu, att de gick börs tidigare. Och tittar du på Silicon Valley nu, så är liksom trenden är att gå på börs. Om du ska kunna vara den som springer snabbast i världen inom en liten nisch, så är börsen den bästa plattform som finns nu. Och det är tydligt med alla de IPO som sker. Så att vi tycker de är väldigt, väldigt duktiga. Det är lite jobbigt att man ska prata med dem, för man måste ibland gå upp mitt i natten. Det är ganska stor tidsskillnad. Men när vi träffar dem så tycker vi företagskultur, produkt, de är otroligt moderna. Man får jobba i vilken stad man vill. Så länge man är en tidszon ifrån sitt produktteam så är de happy. Och vi tycker väl överlag att det är ett väldigt, väldigt modernt bolag vad gäller hur man tänker på sin kund, hur man tänker på merchants, hur man tänker på sina anställda. Otroligt bra teknikstack, jobbar väldigt agilt, snabbfotade. Så att inom fintech, som kanske är lite av ett förlegat begrepp nästan, där det mest är startups som använder den benämningen, så är ändå Afterpay faktiskt vårt favoritbolag inom fintech då.
Även gjort förvärv. Det var ju ett spanskt bolag som drevs upp av en svensk entreprenör som de köpte relativt nyligen, så att de är ju även inne i Europa nu då.
Det ryktas ju att Anticimex rycker allt närmare börsen, och det är klart att det här är ju ett bolag som man tänker, nej men det här passar ju inte Carl och Erik, fast samtidigt så skulle man ju kunna se en allt större digitalisering och ett större inslag av digitalisering i ett sånt här bolag. Skulle det överhuvudtaget ens få komma in i era portföljer?
Det får bli ett kryptiskt svar, och svaret är att det kommer vara otroligt många börsintroduktioner 2021. Det kommer väldigt många fina teknikbolag som har kommit långt i sin bolagsresa. Så att i år så gäller att lägga mycket energi på de bolag som ska till börs. Det blir viktigt. Det kommer vara några tillfällen där man har en unik tillfälle att investera i fantastiska affärsmodeller. Men samtidigt gäller att inte bli för utmattad. IPO-fatig kommer nog inträffa det här året för många förvaltare. För det är så otroligt många bolag som ska till börsen.
Jag tycker att det är jobbigt att ni har pokerface. Det går inte att utläsa.
När är det man inte ska åka på semester? När ska man liksom hålla sig framför?
Det är perfekt. Du kan ta med din kamera och din Teams-uppkoppling eller what you have.
Ja, men det finns ju några, alltså i den nordiska marknaden finns ju ett antal fönster. Du har ju det klassiska Q1 och sen har du maj-juni-fönstret och sen är det novemberfönstret.
Men Q1, då måste det, nu har ju snart halva Q1 gått. Mm. Så då börjar det närma sig.
Men en reflektion kring fintech, eller vi för några år sedan så funderade på varför är det så lite så riskkapitalsinvesteringar i B2B fintech? Alltså typ Cinnober och den typen av bolag. Det var ett innehav som blev uppköpt av Nasdaq. Mm. Men och alla 96% av VC-pengarna hamnade i payments av alla grejer. Men det har man ju upptäckt att just payments är ju, det har ju en sån skala eftersom det rör miljontals konsumenter och tusentals merchants. Så är det ju en gigantisk marknad.
Och här måste jag bara ge tips också, superkort, men jag vet att det är väldigt många som kanske lyssnar på den här som gillar Cathie Woods på ARK Invest. Hon har ett YouTube-klipp där hon pratar om mobila betalningar i Kina som från 2016 till 2020 har exploderat. Jag tyckte att det var intressant och inspirerande att titta på det klippet.
Du, tiden går fort när man har roligt, Niklas. Ska vi dra av några Twitter-frågor?
Jag tror att, och för att hinna det så tror jag att du kör det, Johanna. Riva av det. Let's go.
För du hade ingen mer som du var så här, det här måste jag dra.
Då får det gå fort. Då kör
superfort.
Vi.
Novo Nordisk, 6,5% av totalen i TIN Ny Teknik. 4,5 ser jag här, men det kanske var någon gång. Varför då?
Till och från så har det varit en otroligt stark bidragsgivare. Det är Nordens mest välskötta bolag. Om man tittar nu på tillväxt mot värdering och fritt kassaflöde så är det faktiskt superintressant. Det spännande i år är att de ska lansera sin produkt mot övervikt och obesity. Det kan bli en game changer för bolaget. Och faktiskt när man träffar och pratar med dem så nämner de det själv som en game changer. Så att bland innovativa bolag som har otroligt starka kassaflöden så sticker de faktiskt ut nu. Inte minst när mindre bolag har gått väldigt starkt på börsen och värderingen är lite högre.
Och på Novo har då senaste 5 åren gått upp 15% tror jag. Så att den har inte utvecklats jättebra i historien, men det kanske den kan göra framöver.
Det finns mer än att bara vara en kassa alltså.
Oh yes.
Och sista då. Aktiedoktorn undrar om Match Group och om det påverkas med Tinder som innehav då påverkas av corona.
Investerar i Maslows behovstrappa.
Oh yes.
Gravitation. Alltså någonstans så då kommer ju en fantastisk rapport. De växer ju väldigt snabbt och är väldigt lönsamma samtidigt. De har så otroligt många varumärken. Det är inte bara Tinder. Och skulle komma en uppstickare så har Match Group ett sånt kassaflöde som kommer kunna köpa vem de vill. Så efter corona så kommer nog inte all dating att bli analog. Det är ändå vår gissning.
Och Tinder är väl den... jag tror att de säger själva att de är world's biggest grossing app. Alltså att den app av alla som tjänar mest pengar.
Det kan jag tänka mig. Superspännande, det har varit jättespännande att ha er här. Nu ska vi inte tvinga kvar er längre. Tusen tack för att ni kom.
Tack själva.
Tack så mycket.
Och tack för att du lyssnade på det här.